Det kan vi göra.
Okej.
Okay. Mm. Ta gärna. Eller nej, du vill också inte ha en kaka.
Nej, tack. Jag har mig inte
en kaka. Men
förlåt, ska jag ta bort den kanske?
Nej, absolut inte.
Måste leva i verkligheten.
Ja, jag kan säga nej 2 gånger sen när vi köpt.
Ett nytt avsnitt av Svettpodden. Jag heter Emily Ali Yoshiguchi och jag är grundare av den här podden. Jag har haft hyperhidros sedan barnsben och har den här diskussionspodden tillsammans med dig, Sandra.
Ja, precis. Sandra Eriksson Mikovic heter jag och jag är läkare och har hyperhidros eller överdriven svettning som mitt specialintresse. Och nu har vi kommit till vårt näst sista avsnitt faktiskt, ja, för i år.
Precis, tiden går fort.
Ja, verkligen. Mm. Så det blir ju ett ytterligare gästavsnitt idag.
Precis.
Så har vi med oss en gäst, Tobias, Tobbe.
Mm. Ja.
Välkommen.
Ja, tack
välkommen.
Så mycket.
Mm. Kul att du kunde komma till oss här idag.
Ja, spännande att vara med.
Ja. Vi skickade ut en förfrågan här i somras, eller när var det egentligen, Emily?
Ja, det var väl under sen sommar, eller ja, det kanske var somras.
Ja, och då sökte vi folk till vårt relationsavsnitt, men då skulle vi bara ha en gäst och då blev det ju Johan som vi hörde i förra avsnittet.
Ja.
Men sen så kände vi att du hade mycket intressanta tankar och sådär, så då tänkte vi att då måste vi ha med dig i ett annat gästavsnitt.
Ja, mm-hmm. Jätteroligt.
Så då är du här idag och tänkte vi fokusera lite grann på hyperhidros och arbetsliv och karriär och sådär.
Mm.
Men vad var det som gjorde att du valde att svara när vi skrev den här förfrågan och sökte gäster till vår podd? Har du funderat något på det?
Ja, jag tycker att det är väldigt viktigt att prata om man säger som det här då, dolda sjukdomar eller dolda problem som man ofta bär på själv.
Mm.
Och saknade väl själv någon form av röst när jag var yngre som kunde berätta att du är inte ensam och andra har samma problem. Och möjligheten då till att kunna kanske inte berätta att det blir bättre, men att det finns andra människor som genomlivde samma sak. Mm. Tycker jag är jätteviktigt och tyckte att det vill jag gärna vara med och dela med mig av.
Mm. Så. Jättebra.
Fint. Skulle du vilja presentera dig lite? Ja, som så här, vad du gör och vad du jobbar med och vilka problemområden och så du har.
Absolut. Tobias Persson heter jag då. Mm. Jag är 37 år gammal. Har haft hyperhidros i hela mitt liv, så länge jag kan komma ihåg i alla fall. Främst då händer, fötter och bröst. Jag är väldigt är de extra utsatta, men även generellt sett väldigt mycket svettningar och så.
Mm.
Det tog nog fram tills jag var 29-28 innan jag hörde ordet hyperhidros första gången.
Mm.
Mm. Även om jag hade sökt läkarvård innan, så kände jag att eller rätt sagt, det var ingen som kunde berätta vad det var, utan bara säga att vissa människor svettar mer än andra och så är det bara. Get over it liksom.
Mm.
Träffade en hudläkare en gång som fortfarande inte nämnde hyperhidros, men som kunde ge mig någon form av medicin som jag tyckte hjälpte väldigt bra. Jag kommer inte ihåg vad den hette eller vad den var till egentligen.
Mm.
Ofta är det ju mediciner för andra ändamål som visar sig fungera. Men den använde jag. Men sen förbjöd de den medicinen.
Mm.
Och det kändes ju sådär.
Ja, det var verkligen när man
rycker undan mattan.
Ja. Ja. Så att då var jag väl mer eller mindre tillbaka på ruta ett igen. Och, och fick fortsätta leva med att svettas mycket.
Mm.
Mm.
Och om man då knyter an till ämnet med karriär så yngre år, extrajobb och sådär, var på mycket i lokala ICA-butiken och bensinmack och så. Gick sedan över och in i krogbranschen och jobbade som bartender i närmare 10 år. Och bytte sen helt bana igen och jobbar idag inom IT-support. Där jag har började som vanlig support för användare på företag. Och idag är jag då infrastrukturchef på ett större franskt bolag.
Just. Då vet vi lite mer om dig. Jag tänker lite grann på om vi backar bandet lite, som du pratade om det där med extrajobb och så när man var yngre. Har du några så starkare minnen eller som du tänker på när det gäller överdriven svettning och när du jobbade eller interagerade med folk överhuvudtaget när du var yngre?
Ja. Jo, det är absolut. Som sagt, på då ICA-butiken jag jobbade, så jobbade jag inom mejeri och frysvaror. Och det var ju rätt så bra, för då kunde man ju spendera större delen av tiden i kyl och i frysen. Men det innebar också att man kanske var i frysen en stund och sen kom man ut i butiken. Och då fick man ju direkt den här attacken. Så, och då på den tiden så hade man ju ICA-kläder som var någon gråaktig skjorta. Sån här väldigt dålig färg för svettningar.
Verkligen.
Så att då var det ju liksom, ryggen var väldigt utsatt just då, eftersom man ofta stod framåtböjd och allt vad det var. Men där lärde man sig ju rätt så snabbt att ha någon tjockare bomullst-t-shirt under som kanske kunde ta hand om det. Kanske matcha in någon liten paus precis när man varit i frys och kyl. Och då gå in på toaletten, ta av sig, torka av sig, vänta lite och sen gå ut igen. Så att där, men om man vänder på det och ser någonting som inte var så jobbigt, var att det såg ju alltid ut som att man arbetade väldigt hårt. För man gick och bar på grejer och så svettades man och så sa chefen det eller någonting och tyckte att ja, men jävla, Tobias kämpar.
Liksom. Ja. Så det blev befordrad.
Ja, ungefär.
Ja, det var ju en fördel
då. Ja. Ja, just det. Men har du någon gång känt att du har valt bort karriärsval, eller har du haft funderingar på om du ska välja bort eller så på grund av svettningen? Har du känt dig hindrad eller har du gjort allt? Har du känt dig fri eller har du känt dig hindrad?
Ja och nej. Efter då, om man säger IQ-upplevelsen, så hade jag känslan av att jag kanske ska hålla mig till arbeten som kontorsarbete, lugna, inte så mycket aktivitet och så. Men är väl lite som person att någon form av jävla anamma som säger att nej, det här ska jag inte bry mig om. Och det var väl det som fick mig snarare då till att utmana grejen med att, inte för att bartenderyrket hade med hyperhidros att göra, men att jag tänkte att nej, jag ska jobba bland folk. Ingenting ska hindra mig.
Ja, verkligen.
Ja, det kanske det var. Jag vet inte.
Ja, det är inte bara den enkla vägen om man säger så.
Nej, precis. Så att, nej, och det, den biten har jag väl väldigt mycket hemifrån. Att man ska inte låta någonting hindra en för att gå vidare. Så att det kan jag ju tacka mina föräldrar för. Att man går vidare med saker som man tycker är jobbigt och möter dem istället för att gömma sig.
Ja, det är ju till och med, man tänker sig KBT eller så här, terapi överlag går ju ut på att face your fear, som man säger så det, du kanske fick någon så här grundkurs i så här, KBT från dina föräldrar under uppväxten utan att de visste om det.
Ja, intressant. Ja, precis.
Ja, nej, men det, ja, det är väldigt viktigt för att jag träffar ju, eller nu jobbar jag inte på svettmottagningen för tillfället, men jag har ju träffat väldigt många patienter genom åren som beskriver just det här att de har tagit stora livsbeslut på annat sätt än vad de skulle gjort om de inte hade de här svettproblemen då. Att de har tackat nej till karriärsval, till befordran av olika slag för att det blir mer kundkontakt och då är det mer liksom interaktion med andra människor, eller valt typ att inte skaffa barn till och med, eller inte våga träffa en partner och sådana här saker. Och det kan man ju tänka att det hänger ihop bara med tonåren eller sådär, men det är ju liksom människor i alla åldrar som känner så. Och det är ju väldigt stort såklart och begränsande. Så att,
så det är ju verkligen modigt så sett som jag sa innan.
Ja, men det är det.
Tycker jag ändå. Det är inte alla som kanske...
Nej, det är ju lite vad man har med sig, som du säger, från sin uppväxt och liksom både genetiskt och hur man har blivit uppfostrad och vad man har varit med om som gör det. Det är ju lättare för andra och svårare. Alltså lättare för vissa och svårare för andra, men jag tror att det är ändå inspirerande, tänker jag, för våra lyssnare att höra.
Absolut.
Att man har gjort så att det förhoppningsvis att vi skulle komma fram till att det har gett, det är ett bra resultat.
Men absolut. Vet,
om vi tänker om du skulle gjort på annars, eller hur känns det idag om man säger så nu?
Jag tänker att man lite med åldern kommer man till en punkt där man lite inte slutar bry sig, men man inser att det finns större grejer att oroa sig över. Och parallellt då med att lära sig sina egna rutiner i det man gör varje dag, där man mer eller mindre omedvetet agerar eller gör saker för att minska risken för att det ska synas att man svettas. Så att det, jag tror att ju äldre man blir ju mer rutin får man helt enkelt på sina dagliga handlingar.
Jag tänker under under din karriär och så här, från ICA-tiden och nu och så där, har du fått höra många kommentarer och så kring just dina svettningar, eller är det någonting som folk ser?
Tror jag säkert. Kommentarer är väldigt, väldigt begränsat får jag nog säga. Det kunde ju i så fall vara man står i baren, jobbar, man nekar någon överförfriskad person och fortsätter dricka eller avvisar eller vad det är. Och står man där då och ser väldigt svettig ut när inte ens gästerna är svettiga. Då kan man mycket väl få höra ett och annat som kan vara knutit till svettningar, men då är det ju även knutit till ens föräldrar och allt annat vad det nu kan vara. Liksom.
Det är inte bara
svettningar. Nej. Men annars så... Så nej, som sagt, man har fått höra att man jobbar hårt.
Så. Ja, just.
Men hur lång tid det än går så slutar det aldrig att vara en aktiv tanke i ens huvud på något sätt. Man fortsätter att tänka på vad man gör, man fortsätter att planera för vad man ska göra och så vidare. Så att trots att ingen säger någonting och ingen har sagt någonting under snart 20 års yrkeskarriär, så slutar man ändå inte fundera på det.
Men pratar du öppet om just att du har hyperhidros, eller är det någonting som du försöker dölja helt?
Jag döljer inte det, men jag pratar inte öppet om det heller, såvida inte då diskussionen dyker upp. Då är jag den första att ställa mig upp och berätta om det. Att någon säger att vid fikabordet att min son eller dotter har väldiga problem med svettningar och tycker det är jättejobbigt, men det är ju inga konstigheter, och då kan jag gärna steppa in och berätta det. Men jag är inte den typen av förespråkare som startar en hypohidrosklubb på jobbet eller så.
Det är så intressant. hypidros. Det finns ju många med hypidros, så det skulle nästan kunna finnas en liten klubb på en större arbetsplatsen i alla fall.
Ja, varför inte? För det är ju någonting jag ofta för. För jag pratar ju ganska... jag pratar hela tiden om det. Liksom. Verkligen. Och skilta med att jag har hypidros. Så gör jag ju inte. Men ja, eftersom att jag driver den här podden och marknadsför den ganska tydligt, så är det ju rätt många som känner till just att jag har det.
Mm.
Och det jag ofta får höra är att amen, det syns aldrig på dig att du har hyperhidros eller, men va, det är ju bara lite svettningar, du behöver inte tänka på det liksom så. Men det är ju också för att man blir lite expert på att dölja svettningarna ju.
Absolut.
Eller man blir ju väldigt så duktig på det.
Mm.
Jag känner igen det väldigt väl när man väl berättar för någon.
Ja.
Men det är ju inget problem. Nej, det får man ju göra av alla.
Det
syns ju aldrig.
Nej, och det är ju för att vi anstränger oss här på sig. Ja. Men så är det ju. Det ligger mycket jobb bakom det här.
Mm.
Men varför det inte syns och sådär. Så.
Mm. Nej, men jag tänker på, för när man gjorde de här operationerna för de här sympatektomierna, när man kapade nervtrådar mot överdrivensvettning. Man gjorde ju även en ansiktsrådnad.
Yes.
Det är också det här med överaktivitet i nervsignaleringen och så. Folk som led väldigt mycket av det här. Och det är också en sån här sak som man kan låta banal när man säger så här, jag rådnar jättelätt och sådär. Men problemet är, jag tror så här att satte liksom en, som jag sa i något annat avsnitt, satte liksom en skylt så här, jag har hyperhidros eller jag rådnar jättelätt, så här, som satte, som alla kunde läsa och förstå att det är därför hon svettas eller det är därför hon rådnar eller vad det nu är, då hade man ju inte behövt förklara sig, då hade inte folk behövt undra. Men jag tänker att just det här att folk ser det, men de är ändå så pass artiga så att de inte kommenterar och inte frågar.
Mm.
Men så undrar de liksom, kanske möjligt, är det en sjukdom eller är hon nervös? Är han nervös?
Ja, men det var ganska vanligt. Är hon, han, den nervös?
Ja.
Liksom.
Ja. Ja, men precis, för det är ju ändå kroppsliga signaler som vanligtvis signalerar att någonting händer i känslolivet eller liksom inom den här människan. Fast nu blir det en felaktig tolkning eller liksom sådär. Mm. Och att det är, som jag sa i något avsnitt, att det måste vara jobbigt, tänker jag, att inte få säga så här, men jag är inte nervös eller jag är inte liksom så där.
Ja.
Så
ja, men det är lite jobbigt ju.
Nej, för det pratade vi också om här, att det är klart att det är inte världens största problem, tänker jag, att anhöriga säger det och så, men jag förstår ju, för att det är så många människor som beskriver det, att det är ändå så pass stor grej, för att det finns där hela tiden och folk har ögonen på sig, eller man känner att folk ser det men kanske inte frågar om det eller så där. Och då blir det här att men man blir missförstådd och misstolkar på. Det var någon försäljare som jag hade som patient som sa att jag sitter i viktiga möten och så rinner svetten i ansiktet och de tror att jag lurar dem eller liksom hittar på, inte talar
sanning. Det signalerar helt felaktigt.
Ja. Eller på jobbintervjuer att man är nervöst lagd fast man inte är det och alla såna här saker.
Ja.
Så det är ju både praktiska fysiska besvär, som att man kan frysa, till att man kan bli feltolkad och sådär. Så det är ju inte bara att bagatellisera, tycker jag, ändå.
Nej.
Även om det är klart inte är världens största problem. Såklart, det finns ju världssvält och sånt där.
Ja.
Men det blir ju lite irriterande, tänker jag, när man bagatelliserar på det sättet. Som...
Mm.
Ja, det är ju ett väldigt stort personligt problem
som
inte drabbar någon annan.
Mm.
Och
det
är
absolut.
Då påverkar du direkt en själv, men ingen annan direkt.
Du berättade att du gick in på toaletten och sådär under ICA-tiden och så, när du hade kanske fått en sån här attack och så. Mm. Men gör du fortfarande sådana saker, och är det något, vi säger den här senaste veckan, har du gjort någonting för att dölja dina svettningar som du kommer på sen om du tänker på det?
Ja. Absolut, det tillhör väl kanske inte en daglig rutin, men väl en veckorutin i alla fall på sommaren, till exempel. Jag menar, det är ifall luftkonditioneringen på jobbet packar ihop, då är det varmt och det är jobbigt med, för vem som helst, man blir trött och man blir det är varmt helt enkelt, vad det borde vara. Medans då som jag då får det här extra lagret av att det är inte så att det hela tiden är lite, utan det kan komma som en vallning liksom. Och då är det ju att smita in på toaletten och så tar man av sig på överkroppen och så har väl lärt mig under senare år att det bästa är nästan att ta av sig, fortsätta vara svettig och fläkta sig för att kunna kyla ner sig snabbare. Mm. Och sen när man känner att man har lugnat sig så torkar man av sig och då håller det rätt så länge.
Mm.
Och samma grej om sån sak som kontoret är på 50 våningen och hissen kanske är trasig.
Mm.
Då vet jag om att då kommer jag gå raka vägen upp på kontoret. Helst inte behöva träffa någon innan som man ska prata med utan gå rakt in på toaletten.
Mm.
Torka av sig. Och det hänger ju, det är ju någonting som jag kanske inte hade problem så mycket i mitt förra jobb som vanlig supporttekniker. För då kunde man välja kläder på ett annat sätt. Idag så är det ju skjorta som gäller alltid. Och det ställer ju dels högre krav på vilka skjortor man har, om man lär sig ha rätt. Men också på att det ofta syns väldigt mycket tydligare i tyget.
Mm. Ja, verkligen. Jag har aldrig på mig skjorta. Jag studerar ju nu också, så jag behöver inte. Det är ingen dresscode. Men ja, jag förstår vad du menar. Det syns ju verkligen tydligt.
För några veckor sedan så var jag iväg på en resa för att träffa en del av personalen då på huvudkontoret i Frankrike.
Mm-hmm.
Och då lämnar man Sverige som fortfarande var rätt så varmt för årstiden, 10-15 grader. Men kommer till Paris där det helt plötsligt är 20-25 grader.
Mm. Mm.
Och det är en omställning som i svensk sommartid när den kommer att det tar några veckor innan min termostat har anpassat sig till det.
Mm.
Så att där var det ju verkligen... verkligen många toalettbesök.
Mm.
Och då packa med sig en skjorta för varje dag, och var det så att man skulle göra någonting på kvällen så fick man ha en skjorta extra till det.
Mm.
Så man får ha med sig otroligt mycket kläder.
Mm. Men var du förberedd på det då? Visste du att vädret skulle vara så? Var förberedd på det eller?
Jag var förberedd på gott om ombyte, men jag var inte förberedd på vädret.
Mm.
Ja, det är lite svårt att veta kanske också.
Ja.
Vad tänkte jag på? Om man tänker så här allmänt med karriär och så där, tror ni att det är bättre att säga till typ sin närmsta chef eller de man jobbar närmast med, nämna någonting om det här, eller tror ni att man bara, alltså, har vi några tips till våra lyssnare så här, vad man kan tänka på med karriär och hyperidros? Vad tänker ni?
Ja.
Jag tror det beror mycket på vilket yrke man är i.
Mm.
Mm.
Har man ett yrke som är väldigt fysiskt ansträngande.
Mm.
Lagerpersonal eller vad vet jag. Vägarbetare. Någonting där man arbetar mycket med kroppen.
Mm.
Då kan du ju dessutom komma till en... vad ska man säga? En risk för arbetsskador.
Mm.
Man kanske ska bära saker som man tappar för att man helt plötsligt börjar få handsvett.
Mm.
Eller man har kläder på sig som börjar skava för att man svettar så mycket.
Mm.
Kanske behöver byta skyddsskor oftare än vad andra behöver göra.
Mm.
Jag tror att under de aspekterna så kan det nog vara till en fördel och berätta att så här är det.
Mm.
Jag kan inte ha vanliga 29 kronors vantar som inte andas eller som andas men är i bomull och blir jätteblöta.
Mm.
Utan jag behöver någonting annat.
Ja,
och
precis.
Ett par arbetsskor om året kanske inte räcker. Mm. Nu vet jag inte hur ofta man får det. Men...
Nej, det beror nog på vilken bransch man är i som säger.
Ja. Mm. Ja, jag håller med. Jag tror också det. Och sen är det mycket upp till en själv om man känner sig bekväm med det. Så ska man ju kanske göra det, men annars så kanske man inte behöver alltid.
Nej, det är klart. Jag tänker bara på nu, kanske det största problemet inte är till ens egna chefer och sådär. Men jag tänker på den här personen då som var säljare eller sitter i sådana säljmöten och sånt. Att det är lite svårt att ta upp ett ämne som kanske det är så här tyst kommunikation, att folk ser att man svettas, ja. men säger ingenting. Och då säger jag så här: jo, om ni undrar varför jag svettas så är det ju bara för att jag har hyperhidros. Alltså det kan ju också bli lite konstigt, men samtidigt om de då, det kan vara svårt att veta om de tänker saker som kan vara negativa och inverka på ens arbete negativt. Eller om de inte tänker något och man bara riktar uppmärksamheten till någonting som inte de har tänkt på eller så. Det är svårt att veta. Men alltså, får man en direkt fråga så tänker jag att det självklart så svarar man väl på den. Men det är det här subtila, för vår kommunikation är ju så mycket annat än ord, liksom, det vi säger. Det är så...
Ja, men verkligen. Det kan jag... Jag vet inte om det har med hur... Alltså man kan ju inte läsa andras tankar, såklart inte. Men ibland... jag svettas ju då... på näsan och sen runt munnen lite där då. Mm. Eller ovanför munnen. Och då kan det vara att jag börjar svettas ibland när jag pratar med folk. Och så ser jag ju som det blir som att den personen jag pratar med blir som min spegelbild lite. Att då börjar den personen kanske ta liksom så här på näsan och torka bort det här. Jag vet inte vad det är den personen gör egentligen, men så här börjar blir kanske lite glansig. Jag kanske blir lite glansig då i ansiktet på grund av svetten.
Ja.
Och så ser jag liksom att den andra personen också börjar så här torka bort så här glans på sitt ansikte, fast ja. Jag tror ju då att den personen ser på mig att jag svettas, och så, ja, jag vet inte, att det är kopplat till mitt svett, tänker
men,
jag.
Men det är inte så att du har torkat det, personen har imiterat dig på något sätt eller så?
Nej, det är att den personen börjar göra, så tänker jag, aha, nu har jag börjat svettas, tänker jag då. Att det blir som en signal att oj, ja. Men jag vet inte om det är så. Det kanske bara är hjärnspöken och att jag liksom tänker och analyserar för mycket just för att jag har hyperhidros.
Ja.
Men du har rätt, det är inte bara liksom så här. Man kan kommunicera på olika sätt.
Ja, nej men verkligen. Och man vet ju, alltså vi gillar ju, särskilt om man pratar med någon som man tycker om, så vi vet ju att människor gillar att spegla varandra och sådär, och att det är ett tecken på samhörighet och så. Så det, kanske de gillar dig väldigt mycket.
Ja, jag brukar se det så. Tänka positivt.
Ja, eller hur?
Ja, jag har ingen aning om det har med svettningen att göra. Men
nej, bara det är intressant att du har tänkt på det. Du är uppmärksam, måste jag säga.
Ja, men det blir ju lite så med hyperhidros. Mm. För min del att jag tänker mycket på hur andra ser.
Ja, visst. På det. Har du suttit och så här ruvat på några så här tips till kidsen, eller vad säger jag? Alltså, nej, men till, liksom, till lyssnarna och sådär överlag, eller det hade jag velat säga till mig själv, till mitt eget 15-åriga jag, eller liksom, har du några sådana
tankar? Som, inte för att jag kanske är sådär jättegammal, men det stämmer ju lite, allt man fick höra, att man vänjer sig, det går bättre, ja, så är det ju, men det vet man ju också om, att det är ingen tröst överhuvudtaget när man sitter där. Men det som jag har börjat göra på senare år är att alltid ha någon näsduk eller någonting i fickan för att torka av händerna på byxbenen, som man annars ofta gör. Om man sitter vid något bord så kanske man istället håller den i handen under bordet och förvarar den sen om man ska skriva någonting eller göra någonting med händerna, så man har den sen på stolen mellan benen liksom, så man har koll på den. Och det kan även hjälpa till lite med nervositet eller annat på det sättet, att man har någonting att göra med händerna. Och sen... det är väl egentligen de praktiska bitarna. Men att om man tycker att det är väldigt jobbigt att då arbeta med sin förberedelse, så att man inte blir tagen på sängen av att oj, nu står jag och svettas jättemycket för att jag har stressat till ett möte eller jag har skyndat mig till jobbet. Att man då redan innan förbereder sig mentalt på att jag kommer inte hinna gå in på toaletten. Jag kommer redan bli lite sen. antingen tar jag det lite lugnare eller så står jag ut med det.
Mm.
Så att man kan lite mentalt förbereda sig om det är en situation om man inte vill berätta om att man, anledning till att man svettas. Men ändå känner att, att man har kontroll över sig själv på det sättet.
Mm.
Ja, det är mycket planering.
Ja.
Blir ju. Mm. Ja, jag har ju alltid, ja, du pekade på min hand.
Ja, precis. Tyst kommunikation i Strömsebergpodd kanske.
Liksom inte.
Nej, jag glömde det.
Nej, men jag har ju min lilla handduk. Jag har många olika färger och mönster. Jag tycker de är väldigt fina. Men jag tar med mig en sån till, ja, nu studerar jag heltid på universitetet. Men annars brukade jag göra det när jag var på jobbet också. När jag jobbade.
Mm.
Och ja, folk kanske undrar varför jag går runt med en liten handduk, men det var ingenting jag tänkte på, utan det var ju för min egna del liksom så.
Mm.
Det kanske även gav en anledning att, om någon frågade varför har du en handduk?
Och ja, precis. Berätta. För nu i skolan så var det ju någon som, har du ont någonstans? Eller har du ont liksom handleden? Eller varför har du det liksom som du sa då? Och då blev det ju en början till en liksom så här konversation just om.
Ja.
En chans till att förklara liksom om hyperhidros. Och, nej, men då berättade jag om jag har hyperhidros och så.
Mm.
Gjorde jag lite reklam.
För jag tänkte säga att jag fick fler lyssnare då, tänkte jag.
Ja, precis. Nej, men nej, så jag har ju min lilla handduk som jag, det funkar bra. Det blir som en lite så här trygghet, som du säger, att det är skönt att ha något att torka sig på. En kläderna liksom, det blir ju, det är lite kallt nu. Nu har det blivit lite kallare och då kan det ju bli lite så här obehagligt när kläderna blir allt för blöta. Tycker jag.
Men det är lite intressant tycker jag att alla, eller alla, men många kommer fram till liknande lösningar så här, att, för det märkte jag också på de här samtalen som jag hade med patienter och nybesöken på svettmottagning och sådär, att patienter har kommit fram till olika typer av lösningar, som men handdukar eller vara färger eller material på kläder eller att man hade, vissa hade papper eller trosskydd i armhålorna och sådana saker, att, att det är så många som gör samma sak, fast man tror att man har gjort det konstigaste och knäppaste som ingen annan har gjort, fast då är det typ massa andra
människor. Ju inte om det.
Nej, fast jag som har träffat flera tusen har hört samma historia från olika människor, och det är ganska roligt att få berätta, jo men det där är vanligt, och då säger va? Jag tror bara var jag i hela världen som har gjort det här liksom. Men så är det ju inte. Så det, ja. Nej, men det är väl för att det är det mest effektiva antar jag som folk har kommit fram till efter trial and error flera gånger.
Ja.
Ja.
Vad är det för behandlingar du, eller har, går du på någon sån här behandling för dina svettningar?
Ja. Och det halkade jag väl in lite på att bananskal var en vän som jag inte hade träffat på länge och frågade vad hon sysslade med nu, och då berättade hon att hon jobbade på svettkliniken i Köpenhamn.
Mm-hmm.
Så lite reaktioner jag fick var finns det sånt? Och det var lite jag kände det själv efteråt att det var inte reaktionen som att jag har hypohidros, utan det var snarare reaktionen som någon annan hade fått. Att finns det kliniker för att hjälpa folk med svettningar? För att det kändes så himla oväntat att det faktiskt fanns någon hjälp.
Mm.
För någonting som väldigt många anser inte är ett problem.
Mm.
Och det var väl en 6-7 år sedan någonting.
Mm.
Så att jag bokade tid här och fick träffa doktor Svartling och så. Och det var ju en otrolig upplevelse att träffa en läkare där man berättar om problemet och han helt plötsligt kan förklara varför.
Mm.
Och förklara att ja, men så här är det. Det har att göra med de här och de här faktorerna. Du är absolut inte ensam och så vidare.
Mm.
Och det var ett otroligt en otrolig känsla faktiskt. Mm. Och sitta där och höra det. Så då gick jag dit där rätt så regelbundet under några år. Försäkringskassan gör det ju inte enklare med åren som har gått. Vilket också då har inneburit att ja, bor man i Göteborg, då innebär det ofta 2 dagars ledighet från jobbet. Resa fram och tillbaka. Mm. Ja, planera in det och plus väntan på att Försäkringskassan ska säga att nej, men nu är det okej, nu är det godkänt.
Mm. Ja.
Det är ingenting som är lätt med det. Men i och med det så kände jag lite mer trygghet i att jag hade behandlat det några år. Känt att aha, det är så här det känns att alltid ha torra händer.
Mm. Mm.
Och då, på det sättet så kunde jag leva med det på ett annat sätt. Jag kunde acceptera det enklare för mig själv.
Mm.
Så att nu har jag de här tabletterna. Oxy någonting.
Oxy-vacinen.
Ja. Mm. Som jag tar vid speciella tillfällen när jag vet nu är jag utsatt. Arbetsintervjuer till exempel. Mm. Eller större möten om jag ska vara föredragshållare för något ämne eller någonting annat där jag vet om att nu kommer det hända.
Mm.
Så kan jag använda dem. Men till vardags så är det mycket enklare att hantera det.
Mm.
Och då är det botox du får,
ja,
då?
Ja, precis. Mm. Mm. Och det var ju en helt otrolig upplevelse första gången.
Ja, visst ja.
Det, och jag har ju alltid tyckt att väldigt mycket blir väldigt halt när man är svettig.
Mm.
Men för när man inte är van vid att vara torr så är allting ännu mer halare än när man helt plötsligt är torr med händerna.
Ja.
Så att jag tror det tog en vecka, sen tog jag upp telefonen och fickan och lyckades nästan kasta iväg den bara för att jag inte hade riktigt rätt grepp. Nej, det var liksom precis. Väldigt, väldigt torrt. Ja, det såg lite konstigt ut. Men, men det var tryggt. Och om man då tar till ett sånt här dagligt problem för en IT-tekniker med hyperhidros. Man är vid andra människors datorer och tangentbord. Man sitter ner.
Mm.
Antingen har man skyndat sig dit eller så är det... Det är lite löjligt att säga kanske i Sverige med var vi har kommit med att alla människor är lika. Men tidigare arbetade jag på Chalmers med IT-support. Och då, ja, det var så att var man inne och hjälpte en professor då kände man att det här ska gå snabbt, det ska gå smidigt, man ska störa så lite som möjligt. Och automatiskt så blev man lite nervös och lite stressad och då började man svettas. Och till skillnad från vad kanske alla människor tror så är det en hel del professorer som kanske inte är så glada för att byta sina tangentbord och kanske inte är lika noga med handhygienen som alla andra människor är. Och kan man inte säga alla andra, men många andra. Det kan väldigt gärna vara väldigt smutsiga tangentbord. Och har man då väldigt svettiga fingrar, då rengör man det åt dem genom att få över smutsen på sig själv.
Mm. Det var en riktig anekdot, måste jag säga. Ja.
Så och det är... Ja, det är lite udda känsla. Och att då få botoxen och vara torr. Ja, det är ju nästan en fröjd att kunna gå in till vem som helst och sitta där och knappa loss.
Ja,
då får de städa sina egna tangentbord sen.
Ja, exakt.
Ja, det får vi göra.
Ja, just det. Mm. Men du känner att det funkar för dig nu med tabletterna så? Det är på en, du sitter aldrig och drömmer om botox längre? Att det...
inte yrkesmässigt. Det kan ju vara mer privat då. Mm. Som sagt, jag har en hel del fotsvett och det sliter ofantligt mycket på skorna.
Mm.
Det är väldigt Jag menar, jag är avundsjuk på människor som säger att de här skorna köpte jag för 7 år sedan. Finns ju inte.
Nej.
En säsong, sen
jag
är det kört.
Jag har också problem med fotsvett. Så jag...
Du känner igen det?
Jag känner igen det.
Ja. Mm. Så att om jag skulle gjort någonting så... Eller, det är väl där lite intresset ligger mest. Mm. Handsvetten har jag lärt mig att hantera på olika sätt.
Mm.
Men fotsvetten är ett problem.
Mm.
Och det är ett konstant litet problem. Men som ändå är konstant.
Mm. Vi pratade ju lite grann... Vi fick ett tips av Johan i förra gästavsnittet om den här krämen antihydral.
Ja,
som är något som bergsklättrare använder, som inte jag hade talat om innan. Som han pratade sig varm om.
Och det ska jag testa så fort jag slutar amma, tänker jag.
För han sa att det var, jag vet inte vad han sa att den kostade, men att det var en ganska billig kräm som...
Från Tyskland
som han beställde, som funkar jättebra för honom. Nej, för jag bara tänkte fråga om du har funderat på andra metoder än botox. Det finns ju iontoferes och sen den här antihydral som Johan pratade om och sådär.
Ja.
Eller om det är just de här två som du har provat då, alltså botox och tabletter.
Ja, det är väl bara de jag har provat och har inte riktigt koll på någonting annat.
Nej.
För den krämen som Johan nämnde då, antihydral.
Ja.
Jag tror vissa hade nog testat den under fötterna också, liksom så.
Ja.
Och att det verkligen blir ganska torrt efter några gånger.
Mm.
Man får ju applicera det kanske flera gånger för effekt. Ja. Men testa det. Det kanske, om det funkar så är det ju bra. Men...
Jag har ingen liksom, erfarenhet av det. Jag känner inte till, jag vet inte vad det innehåller. Jag vet ingenting om det. Men, ja, vi fick ju se hans händer och han var jättenöjd och han hade använt det ett tag i alla fall vad jag förstod.
Ja,
och sen så såg jag att det diskuterades på Facebookgruppen efter ett år. Johan var
med. Och det var fler som hade använt det också.
Och var nöjda. Så, att, så det var intressant faktiskt.
Ja, det ska bli spännande att se närmare vad det är för någonting.
Ja.
Testa det kanske.
Sen vet man inte för... Som med oxybutynin-tabletterna och med aluminiumklorid eller absolut torr så kan man ju bli att man får minskad effekt nästan som att man blir immun mot behandlingen efter ett tag. Och jag vet inte om det är så med den krämen också, men nej, jag var faktiskt förvånad att jag inte kände till den för att det lät ju väldigt lovande.
Ja.
Så tänkte bara slå ett slag informera.
Jättespännande.
Vad vi har pratat om här tidigare.
Mm. Ja, verkligen.
För det är klart att man söker ju enkla lösningar. Att åka till Danmark några gånger per år är ju kanske inte det lättaste att ta ledigt från jobbet och allt sånt där.
Nej,
det är klart att det, är en...
det blir ett projekt.
Ja.
Blir det ju.
Ja.
Men har du som läkare hört att om man har hypoidros att man får en negativ effekt av aluminiumklorid?
Vad menar du negativ effekt?
Nej, för... Jag vet jag inte om det bara är jag, men om jag använder absolut torr eller någon sån variant, då förflyttar jag svettningarna.
Jo, men det har jag hört. Jag har hört lite olika varianter. Jag har hört om folk som tycker att det funkar ett tag och sen funkar det inte. Jag har hört om folk som tycker att de får kompensatoriska svettningar på andra ställen. Jag har hört om folk som tycker att det inte fungerar överhuvudtaget. Men vissa beskriver ju att de kan vara... torra fast svettiga under och sådär exakt. Också så att det finns alla möjliga olika varianter men jag brukar säga det att aluminiumklorid kan ju ha en viss effekt i början av skedet framförallt under armhålorna men de flesta med regelrätt hyperhidros är inte så nöjda med effekten av det men därför så med tanke på Johan verkar ha provat en del saker och att han är nöjd med det, det är ju roligt. Som sagt, nu pratar jag som privatperson, jag är inte som läkare för jag vet ingenting om det här preparatet. Men det är ändå intressant om det finns någon lokalbehandling som kan fungera som en lite mindre komplicerad än sprut och så är det såklart intressant.
Ja, absolut. Det har varit jättesmidigt.
Ja. Så det...
Men den andra behandlingen du nämnde...
Iontofores.
Ja.
Ja, det är ju en sån här behandling med en maskin. Så jag vet inte om du har hört på det avsnittet där vi pratade om iontofores i ett av våra behandlings...
Det har jag missat.
Ja, det är en maskin där man har, det är som två vattenbad, och så har man elektroder som är kopplade till den här maskinen, så stoppar man ner en elektrod i varje vattenbad och stoppar man händerna eller fötterna i. Jag brukar säga att det här låter som någon slags hittepå, eller som att man ska försöka köra elektriska stolen på skärmen, men så är det inte riktigt. Utan då har man en väldigt svag elektrisk ström, man pratar ungefär 5 milliampere någonstans där. Och så kör man den här strömmen 20 eller 40 minuter, tre gånger i veckan, och så brukar det krävas ungefär 12 behandlingar tills man kommer till steady state eller maxeffekt.
Okay.
Och sen brukar man glesa ut behandlingarna då, och vissa kan ju underhålls behandling kanske en gång i veckan, andra kan ju räcka det med en gång i månaden eller en gång varannan månad och så.
Mm-hmm.
Så det är en metod för hemmabruk då.
Mm.
Jag vet att det finns vissa kliniker, jag tror att Skåne har, om det är Malmö eller någon av klinikerna, har de att man kan låna hem maskiner därifrån och prova och så, men i slutändan så får man köpa den själv då, vad jag förstår. Och jag har ju också ett eget företag, så jag är lite jävig här, men sen säljer jag ju inte för resmaskiner till privatpersoner och så sen ett par år tillbaka. Men det är ju en av de äldsta metoderna för att behandla, det är framförallt hand- och fotsvett, men även armhål och svett. Och sen så finns det de som hävdar att det fungerar för ansikt och sådär också, men det finns inga studier på det. Utan det händer fötter främst som man har studerat då. Så det är också en sån här metod för som finns.
Har du testat?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Nej.
Men jag tror att efter det här med andningen och allting så, eller man kan väl ta det under
andningen. Andning går bra, ja, men inte under graviditeten, inte godkänt för.
Nej. Så tror jag att jag vill testa det faktiskt. Ja. Men det är, krävs ju lite disciplin.
Ja, precis, det gör ju det.
Att man kontinuerligt liksom försöka.
Dels är det med inställningen i början sådär, att man ska hitta rätt strömstyrka och liksom hur mycket, det låter verkligen som såhär hokus pokus, men det är lite grann hur mycket vatten man har, om man har hårt eller mjukt vatten, om man ska tillföra salt för att få tillräckligt med joner i vattnet och hur länge man ska sitta, hur ofta och lite sådär, så att det kräver lite tålamod i början. Men sen brukar många bli väldigt nöjda, men det tar tid och, så jag brukar säga, har man ingen form av tålamod så ska man inte ge sig på en sån metod, för att det kräver lite av en i början. Men jag faktiskt, det började, hela den biten började så här att jag fick frågan av patienter när jag jobbade på svettmottagningen, och då frågade de om vilken maskin de kunde köpa och sådär, och jag hade bara hört om metoden väldigt sådär kort, så jag visste inga detaljer om den. Jag hade inte stött på någon som hade behandlat sig med den, och jag visste inte riktigt vad man skulle hänvisa patienterna, för då fick man direkt importera själv och sådär.
Mm.
Och det var då som den här idén om att starta en svensk återförsäljare då föddes. Och så började vi med det. Det här företaget och Hydroxa, så säljer vi den här tyska maskinen då. Och så jobbar vi mycket med liksom support och att man ska få hjälp, för annars är man ganska ensam och hänvisa till typ YouTube-filmer och kanske manualen till maskinen, för att man ska hitta rätt och så där. Och sen så har vi ju det här att man får testa 50 dagar och så får man pengar tillbaka om man inte är nöjd och så. Så det, men jag tror, jag försöker att vara, även om jag är lite jävig här, så försöker jag vara objektiv, för att jag brinner för frågan med hyperhidros, så att jag säger ju inte för det, det är bra för många, det är inte den rätta metoden för alla, men jag tycker att det, man ska ha rätt att välja mellan olika metoder, och att man ska ha så bra tillgänglighet som möjligt till alla metoder som finns och sådär. Så att försöker att prata ungefär lite om alla metoder som finns och så, för att det inte ska bli fokus på det, bara för att det är mitt område som jag jobbar med nu. Så.
Jätteintressant.
Ja, det finns lite att testa fortfarande.
Ja. Det är kanske nackdelen då med att man började svettas mycket innan internet slog igenom. Så att det blev inte en naturlig del av att söka efter det här problemet. För man har vant sig vid det och accepterat det.
Mm.
Och jag är ju helt övertygad om att hade jag gjort en sökning för 10 år sedan, ja, då hade jag väl, eller 5 eller vad det var. Då hade ju svettkliniken i Danmark dykt upp och allting annat. Men då var det redan ett problem.
Mm.
Och då var det någonting som ingen läkare hade kunnat berätta om. Och då ansåg man det som att det var
färdigt.
Levde med det.
Klart, ja visst.
Ja, lite så.
Nej, vi pratar ju lite det att vi hoppas att det blir lite lättare för kommande generationer. Dels det här med informationen, med internet och sådär. Ja. Men också att förhoppningsvis med podden och allting som vi gör och allting som Hybridrådsföreningen gör och Facebookgruppen gör och sådär. Mm. Att det ska bli annorlunda och växa upp i framtiden med Hybridråd mot vad det har varit innan. Och så.
Ja, det får verkligen
också. Man kan bidra till att göra skillnader.
Hur hittade du podden?
Nej, just det.
Jag undrar om det skulle kunna vara så att någon gång när jag hade varit på hydroskliniken att så delade jag en bild på Insta. Undrar om jag inte fick en sådär like, för att jag hade ju dels taggat hydroskliniken, även taggat med hyperhidros och så vidare. Så undrar om jag inte fick en like ifrån Hydroxa.
Mm.
Inte helt omöjligt.
Kan vara så. Vi hade en sån period med våra läckor. Jag är inte så modern när det kommer till sådana saker. Jag var mest tryckte på lite knappar och på det bästa. Okej, okay, vad intressant.
Ja.
Och här är du nu alltså. Kan mer än vad jag tror alltså. Ja, 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 kul.
Och så via Hydroxa då så kom du...
Ja, precis.
Podden.
Sett på den.
Ja.
Just det.
Ja, just så det. På den vägen var det.
Ja. Gud för mig, säger jag. Ja, just det. Ja. Vad roligt.
Ja, kul.
Ja, nej men nu blir det inte jättemycket prat om karriär idag, känner jag. Men det kanske inte var det viktiga. Utan det viktiga är, tänker jag, att dela olika historier.
Ja.
Men vi har ju ändå pratat lite om
ja,
karriär.
Ja, lite grann kanske. Så. Ja. Ja. Jag är nöjd. Ja. Är du nöjd, Tommy?
Jag är väldigt nöjd.
Ja.
Jag är väldigt... började intressant som sagt att prata med någon annan som har hyperhidros. Det är jag inte säker på att jag har gjort innan. Som jag har vetat om. Och även prata om det. Det är väldigt... nej, men jag tror att inte bara är givande att lyssna på, utan jag tror det är givande att prata om det också. Så att väldigt trevligt.
Ja, jättekul att ha haft dig här.
Ja, verkligen. Tack för att du
tack
kom.
Tack så mycket.
Tack för att jag fick komma.
Ja.
Jag känner mig också nöjd.
Ja, vad bra. Jag kände att jag kunde titta på det och se att alla var nöjda här.
Det är bra att koll.
Ja. Nej, men då börjar väl dagens avsnitt att gå mot sitt slut, tänker jag.
Ja.
Och nästa gång så blir det ju sista avsnittet för i år.
Ja, det känns lite tråkigt att behöva säga det, men så är det. Och då sammanfattar vi året som har varit.
Ja, så. Precis. Och pratar lite om framtiden och så.
Ja.
Vad är det nu?
Och har ni några frågor så får ni ju som sagt jättegärna mejla in.
Ja, precis. Vad har vi för mejladressen?
Ja, jag glömde vad har vi för mejladress, Sandra?
Nu ska jag säga svettpodden med 2D. @gmail.com.
Ja,
rätt va?
Ja, det stämmer bra. Precis, och där, ja, så mejla oss gärna om ni har frågor eller vill berätta någonting.
Önskemål om nya teman på eventuella framtida avsnitt och sådär.
Ja, det hade varit kul.
Ja, absolut. Nej, men då, tack för att ni lyssnade och på återhörande då.
Ja, ha det så bra.
Ha det bra, hej då.
Tack, hej då.
Ja, hur känns det?
Jo, det är bra.
Det gick väl bra.